Alltså du tycker inte att du tar det här lite väl överambitiöst?
Vadå?
Alltså det är kul att du vill engagera dig med barnen och sådär, men en heltäckande kycklingdräkt, jag vet inte.
Ja, men jag fick den jättebilligt och det är radiostyrda öron på den.
Jaha, och ska du alltså ha på dig den här någon gång nu i
Nej, jag
påsk?
tänkte att du skulle ha på den när du gömmer påskäggen.
Alltså, ett, jag kommer inte ha på mig den här kycklingdräkten. Och två, barnen är så gamla nu, de vill inte leta ägg längre.
Nej, barnens ägg är inte så viktiga. Det är mitt ägg jag pratar. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Hej och välkomna till det legendariska avsnittet med nummer 150 av Bonuspappan och
Plusmamman. Du låter lite som en sån där trailerröst just nu.
Ja, men det är väl ingen nackdel.
Kan ett avsnitt vara legendariskt innan det ens är inspelat?
Ja, det tycker jag att vi chansar på i alla fall.
Ja, det är i alla fall en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Mm, som sänds i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
En legendarisk dagstidning som man kan läsa i pappersform på brevlådan eller i nätet.
Eller tvärtom.
Tvärtom. I nätet eller på brevlådan. Nej, det blir samma sak igen.
Ja.
Men adressen är i alla fall www.hn.se.
Ja, just det. Och där finns ju faktiskt många artiklar som är upplåsta om coronaviruset så att man inte behöver logga in.
Nu förstörde du min plan på att vi skulle spela in ett helt avsnitt utan att nämna ordet corona.
Ja, men det går nästan inte. Dessutom så är det väldigt billigt om man vill läsa allting. Då kan man gå in på www.hn.se/prenumerera.
Och just nu kostar det bara 1 krona för 3 månader.
Ja, det är ju otroligt billigt.
Det är fantastiskt billigt. Billigare än så blir det inte.
Mm. Och apropå corona så gjordes ju intervjun med veckans gäst innan coronakrisen, så vi pratar inget om det.
Hur kan man göra någonting apropå corona när det var innan corona?
Apropå att corona nämndes i podden alltså.
Om någon just nu har det här corona-shot-spelet att man måste shotta varje gång man säger corona, så har de blivit helt aspackade redan.
Det är farligt.
Eller kanske man spritar in sina händer. Ah, varje gång någon säger corona så spritar man in sina händer.
Det funkar nog bättre. Men vi kommer ju alltså inte prata om corona eller covid-19 i intervjun.
Det kanske vi hade gjort eftersom han är ju en högt uppsatt kommunpolitiker, våran Jana Nilsson.
Ja, det är faktiskt poddens första yrkespolitiker.
Tror du säga poddens första yrkesmördare?
Nej, men vi har inte haft någon heltidspolitiker som gäst innan.
Undrar du vart det har en yrkesmördare med i podden? Jag är Kalle Svensson, yrkesmördare och bonuspappa.
Ja, just det. Det kanske är vissa som tänker sig att bonusföräldrar är lite yrkesmördare.
Man måste ha lite the mindset av en yrkesmördare. Man måste vara kall, hård, beräknande och inte ha några känslor överhuvudtaget.
Jag tror så inte kan bli att det är alltså. Så. Ja. Vi kan väl säga om Jana Nilsson att han växte upp nästan bara med sin mamma och 3 syskon. Och att han i 23 år är det väl, har levt i en bonusfamilj med sin sambo och sina 2 barn som nu är vuxna.
Så är det.
Mm. Och efter föräldrabalken som vi ska avsluta med så är det ju min tur att försöka höja nivån lite på de här vitsarna som vi drar.
Jag gillar att min idé plötsligt har blivit lag, om man säger så.
Ett stående inslag, en rolig historia. Ett stående inslag,
att Martin får fritt utrymme varannan vecka att säga ett dåligt skämt utan att jag protesterar.
Ja, det är skönt faktiskt. Men först ska vi väl säga om veckan som har gått att det har varit en barnvecka och påsklov.
Ja, eftersom veckorna innan påsklovet innebar att barnen pluggar hemifrån så kändes inte påsklovet som att det var en stor förändring. Men det betyder ju att alla barnen har varit hemma.
Just det, vi har ju 2 i gymnasiet som har varit hemma och pluggat och 2 i grundskolan som fortfarande går. Och vi får väl se hur länge de kan gå i grundskolan. Om skolorna stängs eller inte.
Om inte annars så slutar de ju efter 9 år.
Ja, just det. Så det är ju faktiskt sista månaderna för Ivalin.
Och veckan har ju varit, du har jobbat, men jag har varit hemma. Så jag har lagat väldigt mycket mat och du har skrivit väldigt mycket artiklar.
Det är ungefär som vanligt, jag är inte så bra på att laga mat.
Och jag får inte betalt för att skriva artiklar.
Nej, just det. Men det är nästan som att du gör på Facebook och tipsar H&N och så.
Precis, jag jobbar gratis för H&N.
Vi var ju iväg på Ästagård där vi var och övernattade, men denna gången så testade vi något som heter familjekampen.
Väldigt trevligt och prisvärt, och man gick ju omkring själv som familjen. Det var inte någon som ledde och det var inte en massa andra som var där. Så det var ju en väldigt covid-19-kompatibel aktivitet.
Räknas det förresten som corona att säga covid-19?
Nej, så det räknas inte. Så ni som shottade nu, ni får kräkas upp det igen.
Ja, fast nu sa jag corona.
Så då kan ni dricka upp det igen. Ja, detta blir jätteäckligt nu.
Det var ju 5 olika stationer, lite klurigt och lite fysiskt.
Mm. Och vi vann. Alltså jag. Och mina barn.
Beror ju på lite hur man ser det. Jag hjälpte ju till med hur mycket traktorn
vägde. Vilka barn hade
vägde.
Du? Vi delade ju upp oss i 2 lag. Vi är ju sån stor familj så vi kan ju dela upp oss i 2 lag utan problem. Och så hade vi ju Tess med oss som är Lyckes flickvän.
Ja, i mitt lag med Ivalin och Helle.
Och vi vann. Jag och Saga och Lycke.
Eftersom jag hjälpte till med sista
Eftersom
frågan.
Eftersom vi var bäst.
Med Helle så har vi ju fortsatt med vårt lilla YouTube-projekt.
Hon är ju det mest showande barnet vi har, kan man väl säga.
Ja.
De andra försöker gömma sig när man tar fram kameran, men hon ställer till en hel liten show om hon får chansen.
Ja, och vi har ju bland annat gjort ansiktsmålning och sen var vi ute och åkte rullskridskor igår.
Och sen har det varit lite annat pix, så titta in på Helles spel och bus på YouTube om ni vill se olika små aktiviteter som man kan hitta på när man är ungefär 10 år. För Helle är ju ungefär 10 år, hon fyller snart.
Mm. Och vi har ju tillverkat lite påskgodis, men annars har vi ju inte firat så mycket i övrigt.
Va? Jag tog ju fram våran enda påskkyckling och satte på bordet. Märkte du inte det?
Jo, men det var ju inte så mycket firande.
Jättefirande. Jag sjöng alla mina 1 påsksånger som jag kan. Hullefjun.
Ja, just det. Det finns inte så många påsksånger.
Jag tycker det är oroväckande varför det inte finns det. Jag kanske ska tillverka några. Marias samlade påsksånger.
Men du kan också lyssna på ett avsnitt av Språket i P1, finns även som podd. För där pratar de om att påsken är en mycket mer religiös högtid än julen till exempel. Och därför finns det många mer julsånger och vintersånger.
Vi var ju enhetligt okunniga om påsken i alla fall. Vi kom överens om att Jesus hade dött och uppstod, men vi hade ingen aning om vilken dag och varför. Och varför man är ledig på annandag påsk, och om det var då han uppstod kanske.
Ja. Det konstiga var att barnen inte heller mindes det, och de har ju ändå läst det ganska nyligen i skolan.
Ja, och vi hade dessutom en middagsgäst en dag och hon visste inte heller det.
Nej, pinsamt, men sånt i livet.
Vadå pinsamt? Det är helt allmänbildat att vara oallmänbildad i Bibeln.
Ja, i Sverige är det ju faktiskt det.
Även om det är ett kristet land.
Är det? Vi är väl ett sekulärt land?
Vi har ett kors i våran flagga.
Men det kan man väl ha ändå.
Nej, jag tror faktiskt att det har att göra med att man är ett kristnat land. Ja. Från början i alla fall.
Ja.
Vi får reda ut detta. Och innan det blir allt för ointressant så går vi vidare med veckan. Och jag har ju faktiskt en väldigt trevlig coronanyhet. Ja, nu fick ni 28 igen. Och det är att min faster, som faktiskt är dryga 80 år, fick corona. Och det var inte det som var så roligt. Utan det roliga är ju att hon har tillfrisknat och kanske får komma hem nu från infektionskliniken efter påsk. Och det hör man ju inte så ofta. Att de gamla tillfrisknar. Så att det vill jag säga här i podden.
Mm. Vi skickar våra glada hälsningar till Kristianstad och sen till Vinslöv när hon får komma hem. Berit. Och hon är ju 1 år äldre än din pappa faktiskt. Så hon fyller 90 år nästa år.
Det är ju coolt. Att fylla 90. Då har man levt länge.
Mm. Så då blir det lite firande, hoppas vi, i september.
Du vet alltså när min faste fyller år.
Ja, vi kollade det igår när jag var hos dina föräldrar. För vi blev osäkra.
Jag blev lite för imponerad där, kände jag. Det är lite överkurs, tycker jag, att kunna sin frus ingifta fastes födelsedag.
Ja, det är det faktiskt.
Men hade någon kunnat det så hade det ju varit du. Nörd av rang.
Mm.
Vad har mer hänt? Jo, men Hugo har fyllt år. Våran bonuskusin. Eller det är inte min bonuskusin, utan det är ju min svågers son.
Alltså min brorson.
Ja.
Och han fyllde 15 och vi kunde ju inte ha kalas eftersom det var många som inte kunde komma, som är över 70 till exempel.
Men han fick i alla fall mus på sin byxmyndighetsdag.
Ja, just det. Och tangentbord, ifall någon undrade.
Där gjorde jag en Göteborgsvits. Är du stolt över mig?
Ja, det var nästan på gränsen.
Det var på gränsen till att klippas bort kanske.
Sen blir det ju lite mer spännande när Hugo ska ta mopedkort.
Är det mer spännande än att få mus?
Än att
jag vet
fylla
inte
år.
Hur du har haft det i ditt liv, men det ena brukar vara mer spännande än det andra.
I verkligheten tänker jag mer.
Okej.
Okay. Vad han kör upp nu snart.
Vi önskar Hugo lycka till med allt han företar sig i livet.
Ja, och apropå söner så har Lycke varit med och bytt till sommardäck. Och jag tror det var första gången han bytte däck på en bil.
Ja, för er som inte har lyssnat på podden innan så är ju Lycke min son och din bonusson. Och Lycke är en pojke även om han heter Lycke som många tjejer heter i Sverige. Men i Norge och Danmark så heter man Lycke om man är en pojke.
Ja, och han fyller snart 17 och vi håller på i övningskör. Och då tänkte jag att det var ju kul att även kunna byta däck. För det behöver man ju öva på.
Det är ju bra, nu har du ju liksom etsat dig in i hans sinne. Oavsett hur det går i framtiden så kommer han alltid komma ihåg att det var du som bytte däck med honom för första gången.
Mm.
Fint. Nej, förutom det så är det inte så mycket mer spännande som har hänt den här veckan. Vi trotsade coronatiderna i helgen och hade pokergänget hemma. Och pokergänget är ju väldigt litet nu, det var ju bara 3 personer. Så att vi har inte trotsat några regler om att inte samlas fler än 50 personer.
Nej, det håller vi oss till fortfarande. Ja, men då är det väl dags för intervjun med Jana Nilsson som är yrkespolitiker i Varberg och adoptivpappa i en bonusfamilj.
Jag tycker ändå det här har varit coolare om han var yrkesmördare.
Hej och välkommen till podden Jana Nilsson i Varberg.
Tack så mycket.
Hur brukar du presentera dig när du träffar någon som inte vet vem du är?
Ja, det var en svår fråga. Nej, men jag brukar väl nog idag säga vad jag heter och det här med jobb är ju viktigt i Sverige så därför är det såklart det också. Så som socialdemokratisk kommunalråd i Varberg.
Mm.
Och Jana är ju ett ganska ovanligt namn. Är det något som du föddes med?
Nej, så är det inte. Utan det är egentligen så att jag heter Jan och heter fortfarande Jan från början. Men precis, jag brukar jämföra med Per, brukar man ofta säga Pera om, och så blev det för mig också. Och sen när jag började att bli allt mer politiskt engagerad så funkade det inte riktigt att heta Jana, för jag hette ju det. Det var ingen som
alla
visste någonting
annat,
alla kallade mig det. Så då bytte jag namn på riktigt, eller jag tog namnet Jana upp till Jan då på riktigt. Så numera heter jag Jan Jana.
Eller säger du sådana dubbel-Jan då? Som...
Ja, min dotter tycker att det är väldigt roligt. Hon brukar springa och ropa efter Jan Jana. Och så, det låter inte klokt så. Men det var det mest praktiska för mig då.
Och det var redan under din uppväxt, först då i Norrköping och framförallt Motala?
Motala, slutet Motala tror jag, och framförallt här när jag väl kom in här. Här var det faktiskt en hel del som kallades för Janak i Varberg på den tiden i alla fall. Så det var inte helt ovanligt, utan det är några stycken så som runt i Varberg som gjorde det. Det var nog kanske precis när jag flyttade hit som det blev.
Och du växte upp mest med din mamma, men du har ju också haft en pappa.
Absolut. Vi flyttade hit 73 och sen tror jag de gick ifrån varandra 75-76 någonstans där. Min pappa var, ja, hade missbruksproblem och det funkade inte att ha det i familjen. Men de bodde nära varandra, jag umgicks jättemycket med min pappa också. Och vi fyra syskon då, gjorde det allihopa. Men vi bodde aldrig hos pappa, utan vi bodde alltid hos mamma. Det var ju hon som, så att säga, höll uppe familjen och hade alla de delarna. Mm.
Fick du någon bonusförälder på någon av sidorna där?
Inte där, utan där var det bara vi. Så som person, så när jag var ung så hade vi ingen bonusfamilj i den meningen. Men vi hade ju en skilsmässofamilj med allting det för med sig. Mm. Och sen har jag ju hamnat då i bonusfamilj, sen på ett annat sätt.
Just det, som vuxen, och det kommer vi till. Vi kan ju se lite kort bara hur du kom in i ditt yrke. Du är ju heltidspolitiker då. Var det via jobbet på Monark?
Det kan man säga. Jag var från början när jag gick på gymnasiet och vidare upp, så hade jag egentligen inget politiskt intresse på det sättet. Det började väl någonstans där, ändå tycka att det var rätt intressant. Så, men jag hade inget Och en sån där välbevarad hemlighet är att första skolvalet så röstade jag faktiskt på Liberalerna.
Jaha.
Det hette ju Folkpartiet då.
Ja, ja.
Men det var ju mest för jag tyckte att den personen som var där och föreläste var fastnade för honom kanske, ja, mer, ja, än... Men det har jag aldrig gjort på riktigt, utan då har jag alltid röstat på Socialdemokraterna.
Du kommer inte från någon speciellt väldigt politisk familj?
Nej,
eller så?
Inte någonting. Utan det började med att jag började jobba fackligt. Jag blev förbannad på en chef på Monark där jag jobbade då. Och jag försökte förklara kollektivavtalet för honom, vilket jag naturligtvis inte kunde någonting utav. Så jag hade ju helt fel. Det var ju inte... Han flyttade mig mellan olika avdelningar och så, emot min vilja. Och då bestämde jag mig för att jag ska börja lära mig fackliga frågor, och så började jag gå utbildningar där. Och då följdes det ganska naturligt att man också blev engagerad politiskt efter ett tag. Det hänger ganska nära ihop, så att säga. Inte bara för att, utan därför att fackliga frågor handlar ju om arbetsplatsen. Men förutsättningen för att kunna jobba fackligt, det är en samhällsfråga. Det kräver, så att säga, politiska ingångar på olika sätt. Man måste få regelverk och så. Och när man såg det så blev det jätteintressant att jobba politiskt.
Och sedan så levde du ju först i en kärnfamilj med två adoptivbarn. Hur tyckte du att det var någon skillnad att du inte var med om barnens födelse?
Nej, jag har ju inte varit med om några barns födelse, så egentligen vet jag ju inte, det kan jag inte säga. Men jag har liksom, det har inte varit någon, det har varit helt naturligt hela tiden, inga konstigheter alls. Och båda mina barn, våra barn, var ju väldigt små när vi träffade dem. Sebbe från Colombia då, vi fick honom, eller fick frågan om honom, då tror jag han var 5-6 veckor, och så var vi nere efter ett par månader bara, så han var inte gammal alls. Och Felicia var på samma sätt, kan man säga. Jag tror att hon var 5-6 veckor när hon kom till oss.
Mm.
Så båda var ju väldigt, väldigt små.
Just det, och hon har biologiska föräldrar från Sverige då?
Hon har biologiska föräldrar från Sverige.
Har de försökt söka upp sina föräldrar och etablera någon kontakt eller så?
Vi har alltid, både min före detta och jag, varit väldigt öppna med att de vill gärna hjälpa dem om de känner för det, men de har alltid sagt nej, båda två, inte haft det intresse. Det är ju väldigt olika. Viktigt att man får göra det man känner för själv, såklart.
Och nu lever du i en bonusfamilj?
Ja, nu lever vi ju i bonusfamiljer allihopa, om vartandra lite upp och ner, kan man säga.
Och har gjort det ganska länge.
Ja, jag och Åsa har ju varit tillsammans nu sedan 97, så det är ju 23 år i år.
Och barnen var då ungefär i förskoleåldern?
Ja, de var 7 och 10 tror jag när vi träffades. De var väl 6 och 9 när vi gick isär, Birgitta och jag då, min före detta fru.
Hade ni någon speciell strategi då? Tänkte ni att ja, nu ska vi svetsa oss samman på något speciellt sätt, eller så att Åsa kommer in då och blir bonusmamma och lär känna barnen? Och...
Åsa har ju inga egna barn. Så det var väl ganska naturligt att hon, nu är ju hon lite yngre än mig, hon är ju 14 år yngre än mig.
Mm.
Det är lite lustigt, ibland kan det bli lite konstigt sådär. Åsas pappa, som tyvärr gick bort för några år sedan, han var 14 år äldre än mig.
Jaha.
Och jag var 14 år äldre än Åsa. Och Åsa, hon är 14 år äldre än Sebbe, mitt äldsta barn.
Ja, just
barn.
Det.
Så vi går i 14-årscyklar. Det är bara en liten
anekdot
som är lite kul.
Mm.
Men jag pratade med min dotter nu, så jag frågade, har du känt att Martin då, som är Birgittas...
Hennes bonuspappa på mammas sida.
Ja. Åsa, ifall då, att är de dina föräldrar? Ja, jag vet, det är de ju så. Men samtidigt är de ju nästan mer syskon många gånger.
Ja,
det är ju mera, jag gör ju saker med Åsa, jag gör ju saker med Martin, med, utifrån lite olika intressen och liksom umgås på ett annat sätt kanske så. Jag vet inte om det har att göra med just de här åldersskillnaderna.
Mm.
För Martin är också lite yngre då.
Ja, just det.
Alltså.
Och så har det varit sånt här varannan veckaliv, att barnen har fått, ibland har dubbla saker och ibland kanske flytta med sig någonting.
Så är det ju. Och de har varit mer hos Birgitta än hos mig, men de har ju alltid varit med, när de var små så var de hos oss också hela tiden då, med, utifrån en cykel då som man skulle vara. Och sen har vi alltid bott väldigt nära varandra, så de har ju kunnat gå emellan och vara emellan, och vi har haft kontakt såklart varje dag och alltid så. Alltså det.
Och de har ju inte fått några bonussyskon och inte heller halvsyskon, utan de är fortfarande de enda barnen, kan man ju säga.
Ja, så är det. Så att de blev ju även våra respektives barn då, så att säga. Samtidigt är det nog lite svårt, så upplever jag det i alla fall. man tar liksom inte riktigt en ny föräldraroll när det finns en annan pappa respektive annan mamma, utan man blir ändå sekundär. Man försöker nog ta ansvar, eller det gör man ju såklart va, när barnen är hos en själv, men att träda in och bli den andra, det är nog svårt. Mm.
Mm. Kan du minnas ifall ni hade någon växtverk i bonusfamiljen där i början? Var det, gick det smidigt när Åsa skulle komma in på föräldrarollen, eller hade ni några kontroverser?
Jag har inga minnen av några kontroverser, men jag ska vara ärlig, utan Åsa tog det på fullaste allvar och verkligen la ner tiden utan att på något sätt ersätta Birgitta som mamma. Mm. Så jobbade hon väldigt mycket med att se till att det blev det bästa för ungarna då utifrån sin roll då i detta.
Nu är ju barnen lite äldre, har du kunnat prata med dem om hur det har varit att växa upp i två familjer?
Absolut, det pratade vi om med jämna mellanrum, och de upplever inte alls att det är... Jag pratade med Felicia bara för ett tag sedan om just detta. Och det är, hon säger precis att det inte... Hon känner ingenting. Hon kommer knappt ihåg liksom skillnaden när vi gick isär. Och liksom allting bara, det har varit en naturlig del på något sätt för deras del. Och det beror ju på att vi har ju aldrig varit ovänner. Vi har umgått som del familjerna emellan. Och vi har träffats i många, många olika sammanhang. Med födelsedagar, jular och även... med gamla vänner på olika sätt. Så det har ju liksom inte funnits några schismer på det sättet.
Har du någon i din närhet som där det är lite värre?
Jag tror att det är ganska ovanligt att det har funkat så bra som det har gjort för oss. Mm. Min före detta har umgåtts jättemycket med mina syskon till exempel, som även jag genom åren har umgåtts mycket med. De har själva fortsatt att umgås. Det har liksom funnits en... Vi har ju fortsatt att träffas. Mm. Nästan mer än vad de flesta... Det är nästan så att en del ibland har sagt att de tycker det är lite konstigt att vi kan fortsätta göra det. Ja. Däremot så upplever jag ju att de allra flesta runt omkring som jag känner, mm. de fortsätter ju att vara vänner, men de umgås ju inte, eller de träffas ju inte på det sättet kanske. Och där är det möjligen lite mera schismer. Men nog försöker de allra flesta ändå se till barnens bästa och försöker hitta så att inte det ska märkas.
Kan du känna att du har gjort någonting speciellt för att det har blivit så bra? Kan du känna att ja, men det här har jag gjort bra i skilsmässan?
Ja, jag har ju verkligen försökt efter skilsmässan att hålla ihop det här, och det tycker jag också att Birgitta har gjort. Så det har varit en ömsesidighet. Jag tycker att vi har båda haft väldigt stark respekt för våra respektive, så upplever jag. Det för mig har Martin varit en viktig person. Till exempel, det kan jag ju inte svara på hur det har varit för Birgitta, men för mig har Martin varit en jätteviktig person, för han har ju varit mina barns extra pappa. Mm. Och det har jag varit tydlig med till barnen också, att han faktiskt är. Han har ju faktiskt varit med och uppfostrat dem hela vägen. Mm. Funnits där vid deras sida minst lika mycket som mig. Inte minst beroende på att de har bott lite mera hos dem då än vad de har bott hos oss. Så det har varit jätteviktigt att det funkar. Jag har upplevt att det är samma sak för Birgitta också. Det har varit viktigt det här med.
Har det funnits stunder då du har haft kontakt med Martin och träffats och pratat runt barnen kanske, eller Åsa och Birgitta? Eller har kommunikationen gått mellan dig och Birgitta?
Den har nog mest gått mellan mig och Birgitta, det måste jag säga. Mm. Jag kan inte säga att Martin och jag har pratat barn på det sättet. Det är klart att vi har pratat om Sebo och Felicia, men liksom inte gått in i djupare diskussioner. Däremot har vi umgåtts en del. Vi har bland annat under lång tid, för ett antal år sedan, så hade vi en whiskyklubb som vi var tillsammans.
Han och jag och
min svåger och min bror och liksom ett gäng. Alltså bara, och det var ju inte någon av de andra med. Så det, så har vi ju liksom haft en relation.
Har Åsa och Birgitta också haft någon egen relation?
Inte på det sättet som har umgått så, nej.
Nej.
Barnen var kanske inte riktigt i den åldern så att de hade... smartphones och surfplattor och att det blir fråga om skärmtid. Nu är de ju 30 och vuxna och har flyttat för länge sedan och så. Men fanns det något annat område där ni behövde sätta gränser och där ni kanske hade lite olika uppfattning hur länge man får vara vaken på kvällarna eller något sånt?
Det fanns det säkert, fast inga stora grejer så. Det fanns ju inte smartphones, men det fanns ju tv-spel och sådana grejer. Och Sebbe framförallt spelade mycket och var mycket inne i den världen och höll på med det hela tiden. Det fanns väl en ständig så där föräldraoro för att det var för mycket och så. Nu tror jag inte att det är så. Jag tror det är ett sätt att leva precis som... Men det tyckte man kanske inte riktigt då, utan då var man lite mera... restriktivt. Mm. Så, men jag kan inte säga att vi hade olika uppfattningar om sådana saker, utan vi resonerade nog oss fram till hur det skulle vara så det funkade. Mm. Så att det inte skulle vara olika när de var här eller där och försöka undvika det. Sen är det ju så, det är klart det är olika, man är ju två olika. Det lär man ju sig, men det är nog viktigt att inte reagera gentemot barnen mot hur det är hos den andra. Mm. Utan ha respekt för att det faktiskt är, det är ju lite olika, och så får man försöka sno ihop det. Så känner jag att vi gjorde, att vi hade ett övergripande resonemang och sen hade vi respekt för varandras sätt att vara gentemot ungarna.
Följdes de åt barnen att de var båda två samtidigt hos mamma och samtidigt hos pappa?
Ja, det var
stort.
Ja, sen hände det möjligen någon gång. Men det kan man säga att så var det. Mm.
Jag funderar lite på det här med papparollen. Tror du att du har påverkats något av att du har vuxit upp mest med din mamma och att din pappa kanske på grund av beroendesjukdomen inte kunde ta sitt föräldraransvar på samma sätt? Och har det blivit viktigt för dig med papparollen och sådär?
Jag vet inte ifall det har påverkat, men jag var ju äldsta barnet. Vi var, jag och min äldsta syster är det 2 år emellan. Jag var som sagt, jag var väl typ 16 månader om jag inte säger. Och sen är det 9 år till min yngsta syster och 10 till min bror då. Så det är klart, när de gick isär var ju barnen väldigt, de andra, mina minsta syskon väldigt små. Och jag kände ju att jag fick ta ett stort ansvar, givetvis då. Det blev ju så, även innan egentligen var det ju mycket så. Och det gjorde man nog, även om jag samtidigt var en buse och var ute och jäklades och festade och höll igång väldigt mycket på olika sätt. Så det var lite både och. Man fick ju ta ett ansvar som äldsta i väldigt mycket. Med morsan jobbade nätter och det var liksom... Ja, man fick ju ta hand om, det var ju små barn och då var det ju vi som skötte det, jag och min äldsta syster. Hon var ju 2 år yngre trots allt, så framförallt när man är 10, 12, 14 år så är det rätt stor skillnad. Sen tog ju hon jättestort ansvar också såklart, när det väl, när hon efterhand att hon växte upp. Va? Men...
Och på den tiden kanske man inte pratade så mycket känslor med sin pappa. Jag vet inte om ni hade något sådär att ni behövde försonas eller...
Nej, vi var vänner hela tiden, utan det var ju som det var... Det funkade helt enkelt inte i och med att han drack väldigt, väldigt mycket och inte klarade av jobb och inte klarade av sådana här saker. Utan att det... Så det var säkert rätt beslut, men det var ju en tuff uppväxt samtidigt. Det var inte så lätt. Morsan var ensam med 4 barn och hade jobbade på sjukhuset och hade det ganska tufft ekonomiskt. Och så det var en väldigt... Det var inte så enkelt i alla lägen.
Nej, och så kanske det här att komma till en ny skola och kanske ha en lite annan dialekt möjligen då.
Då skulle man vara tuffast i skolan och så... Så det, jag gled väl iväg ut på en del dumheter så, under min tonårstid. Men det rättade till sig så småningom. Det är inget man rekommenderar andra, men samtidigt är det en väldigt viktig erfarenhet för en själv. Så för mig så var det nog ändå rätt så. Det gav väldigt mycket.
Det är ju som Emil då, han blev ju också kommunpolitiker.
Ja, precis.
Hur ser din vardag ut som... Jag brukar fråga Martin hur hans vardag ser ut, för jag tycker det ser ut som att han bara fikar hela dagarna.
Ibland skriver jag
en annan artikel. Hur ser
livet ut för en politiker? Jag blir kaffesugen nu när du ställer den frågan, så jag var tvungen att ta. Jag har ju varit då kommunalråd nu sedan 1 januari 2003, valet 2002. Det var ju då jag, så att säga, var den som skulle bli kommunalråd. Så det är ju, jag är inne på det 18:e året nu, så det är ju ganska länge som jag har levt som heltidspolitiker. Innan det så jag kom i fullmäktige 85, så totalt sett så är det ju 35 år i år som jag har varit politiker. Så jag har ju verkligen jobbat med det alltid kan man säga. Men om man tar som heltidspolitiker så är ju dagen, ja det är ju väldigt, väldigt mycket möten. Egentligen är ju det politiska arbetet är ju möten väldigt mycket och inläsning och att ta reda på saker, skaffa underlag på olika sätt. Men det är möten både i med massor med medborgare i olika sammanhang, telefonsamtal, mejlsvar och sånt med människor som har, ja, tycker saker eller vill föra fram saker eller ställer frågor på olika sätt. Det är jättemycket möten i själva kommunpolitiken och även med andra kommuner runt omkring och på olika sätt så för att hålla ihop allt detta. Den kommunledande rollen kräver ju att man också har lite andra delar. Och det är inte minst jättemycket möten internt i partiet såklart med väldigt, väldigt många. Så det blir mycket både på kvällar, dagar och en del helger också. Nu har jag släppt lite grann sista året framförallt och något innan. Dämpat ner mig lite grann, så tagit väck en del uppdrag jag haft och så. Så jag har det lite bättre nu, så jag kan ägna mig lite mer åt annat. Och den tiden jag har över, den använder jag ju i allra första hand till träning, som ni säkert känner till.
Ja, precis. Du har ju trots
ganska mycket med.
Du har ju trots stort engagemang då lyckats att göra en Ironman.
Ja, inte dåligt va?
Var det en 60-årskris?
Ja, men det kanske var.
Det kanske inte. Var det.
Nej, men jag kände någonstans, jag tränade ju inte överhuvudtaget. Min kropp var helt otränad fram till jag var 56 år.
Ja.
Jag gjorde ju ingenting överhuvudtaget. Jo, jag gick, jag bestämde mig när jag blev kommunalråd, för då hade jag suttit i en bil som ombudsman sedan 90-talet. Mm. Bara aldrig ens gått. Då bestämde jag mig, jag ska alltid gå till jobbet. Mm. Och det gjorde jag. Alltid gå, det är typ en och en halv, knappt en och en halv kilometer. Mm. Mm. Det tar 12-13 minuter. Så det har jag gjort. Så det är klart att någon slags grund fanns det tack vare det.
Vad är en Ironman då? Kan ni ju berätta för mig. Ni två vet ju det, men jag vet ju inte det.
En Ironman är en full Ironman som jag gjorde i Italien då förra året. Då startar man med att simma 3,8 kilometer i öppet hav bland vågorna. Och sen springer man upp emellan och byter om, slänger av sig våtdräkt och tar på sig cykelkläder. Eller man har en tridräkt under så man har cykelkläder på sig. Då har man även när man simmar. Slänger av sig den, kastar sig på cykeln och cyklar 18 mil.
Oj.
Och sen springer man in med cyklen i det här ombytesområdet sen. Och så hänger man upp cyklen och tar på sig nya skor. Av med cykelskorna och på med löparskor. Och så springer man ett maraton. 4,2.
Det är riktigt tufft, bara att springa ett maraton är ju tufft. Faktiskt en prestation, och att göra en hel Ironman, och då tar det uppåt en 8 timmar kanske, eller 10.
Ja, det tar mer. För mig tar det ju mer. Det är ju, eliten ligger på 7-8 timmar, de är riktigt, riktigt duktiga, de kanske något under till och med ibland, men låt oss säga att de som gör det här, de jag känner som håller på med detta, de ligger mellan 10 och 11 timmar.
Mm, mm.
Och de är duktiga, de har gjort många Ironman, de är jäkligt säkra alltså. Så det kräver mycket för att komma under 10 timmar. Och jag gjorde min på 12.45, jag hade ett mål under 15 timmar och gjorde den på 12.45.
Det är
helt fantastiskt.
Ja, bara att gå i mål och att klara av det.
Och att känna när man springer de sista Men det var ju jättetufft att springa såklart, men ändå hela tiden sprang jag och hela tiden jag fixade det. Alltså jag kände att det här går bra.
Mm.
Ja,
när var det som allra värst? Kände du hela tiden att jag fixade det här, eller var det någon gång du kände att nu ger jag upp?
Nej, jag kände nog hela tiden att jag kommer att fixa det. Det var hela tiden, jag över min egen förväntan klarade jag hela tiden de här grejerna. Men jag hade ju byggt upp det, jag hade ju tränat framförallt sommaren innan, och då la jag ner det. Men ett år innan, jag började ju träna när jag var 56 som sagt, så 4 år höll jag på. Och under den tiden så, ja, jag började ju med något Varbergslopp, och så småningom blev det några Göteborgsvarv, och så blev det några cykelvasor. Och från början fick jag i present av Åsa, första året tror jag redan jag gjorde den första cykelvasan. Alltså jag gick sim, fick lära mig kråla, jag har ju aldrig överhuvudtaget simmat hela mitt liv. Ja, alla de här grejerna, alltså, vi började springa, då var Åsa med och backade upp mig då när jag kände att jag måste vända mitt liv. Det går, jag kan inte bara sitta här och inte göra någonting och äta, dricka, festa, sitta och käka kakor på varenda överallt. Alltså, det var ju så hela livet, gick ju bara ut på det. Jag kände bara att jag växte och var liksom, jag var tvungen att göra, och då var ju Åsa med. Så då sprang vi 100 meter och gick 500. Sprang 100, gick 500. Mm. Så det var min start. Mm. Så jag orkade inte mera, och 4 år senare gjorde jag detta.
Nej, det är häftigt.
Det är nästan som man inte tror att det funkar.
Hur ser din träningsvecka ut nu för tiden då? Hur mycket tränar du?
Nu är det ju... Nu var jag, om jag tar den här veckan då, så sprang jag väl, ja, någon dag i början av veckan, i måndags eller någonting tror jag, sprang en mil, och sen jag åkte 3 mil skidor i helgen. Sen sprang jag ju en mil, sen sprang jag en halv mil här uppe nu då, när jag var iväg på vi hade en konferens uppe i Gottskär, och var ett helt gäng kommunalråd och kommundirektörer som sprang en halv mil bara. Jag brukar alltid springa en mil. Jag har gjort någonting med, och sen spinnade jag en timme innan på tisdag morgon klockan 6:30.
Ja, ja.
Och sen igår så åkte åkte jag 5 mil rullskidor.
Mm. Och så tänkte
jag skulle springa nu när ni går, nu ska jag springa en hel. Alltså. Så man säger 4-5 gånger i veckan. Jag försöker,
ungefär.
Kan jag ligga 5 gånger så tränar jag 5 gånger i veckan. Mm. Ofta löpning 1 mil, 1,5 mil. Och numera är det ju 2,5 till 3-4 mil skidor. En gång i veckan i alla fall. Simning en del, 2-3-4 tusen meter, lite olika. Mm. Försöker jag också hålla. Och sen spinning har jag börjat med. Åsa spinna på morgonen med sitt jobb, och då har jag fått hänga på det. Så gör det.
Det är ganska rejält, och du är ju väldigt mycket smalare än för några år sedan också. Jag vet inte hur mycket du tappade i kilo.
Jag tappade, jag var nere 25 kilo var jag nere. Då var jag nere i 80 kilo innan Ironman, eller 81. Nu är jag lite högre, nu ligger jag på 85, 86, 80. Ja, 80.
Det är väl ganska normalt.
Ja, nu är jag ju mera, jag har ju dämpat mig lite grann i träningen efter. Men ni hör ju att jag fortsätter ju.
Ja, verkligen.
Det blir inte riktigt så långa sträckor och så som det var då.
Men märker du skillnad att du blir piggare och att du orkar mer och bättre livskvalitet?
Nu tänker jag inte så mycket på det. Det är ju lite svårt att se, men jag absolut, när jag gjorde förändringen så blev det ju en helt annan situation. Mm. Framförallt så orkar ju kroppen mycket mer. Man känner ju att kroppen är mycket, mycket piggare på något sätt. Och det gör ju också att huvudet är med på ett annat sätt. Så det har varit en resa, men jag har varit väldigt fokuserad på detta. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt. Det är ju en förutsättning. Man kan inte säga att någon annan ska göra någonting. Nej. Utan man måste själv komma in i det. Därför att jag vet, det är inte lätt att komma in i grejer. Utan man kan liksom inte göra det på beställning. Utan det är man själv som gör det. Men jag kan rekommendera och hoppas, och jag vet också att jag är inspirerad av ganska många andra människor. Det är många, 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 många som har sagt att de har blivit inspirerade av detta, och det är också en viktig del av att jag... Det känns väldigt bra när det är så, såklart.
Vi kan väl avsluta med att fråga om det finns någonting på familjeområdet som du som politiker skulle vilja vara med och påverka. Normalt sett så sysslar du ju med kommunpolitik, och där kommer det inte in sådana frågor som gäller kanske hela riket, men är det något som du har funderat på?
När ni ställer det så, eller ställer den så specifikt, så gissar jag att du tänker, jag har faktiskt inte riktigt varit inne i dem, för då är det ju mera rikspolitiskt och för vår del, jag är ju som sagt adoptivförälder, vi har bonusfamilj, men för oss har det ju fungerat väldigt bra, alla de här olika delarna. Jag har egentligen aldrig känt annat än att det har funkat på ett väldigt bra sätt. Allt från den hjälp vi fick med adoption, med föreningsmedverkan där i samband med det, och hela vägen sen. Och, ja, egentligen så har jag inget som det så att jag måste göra. Utan det jag brinner för är naturligtvis att det ska funka på lokal nivå i första hand. Med allt från förskolor till skolor och till alla andra saker. Och där finns det ju, vi har bra, väldigt bra sådana här delar i grunden. Men det finns också en hel del att förändra, såklart.
Och om man vill veta mer vad du gör eller följa ditt vardagsliv, finns du på sociala medier eller finns det något annat sätt om någon blir nyfiken på dig?
Jag finns ju, jag har egentligen alla möjliga olika sociala medier, men det enda jag är riktigt aktiv på, det är ju på Facebook då, så där, och där är vi väldigt aktiva. Vi har bara en Facebook och det är min, men den är egentligen både Åsa som min. Så det är ju jag som lägger ut allt politiskt och alla sådana grejer. Jag blandar personliga saker med politik, och vi är väldigt öppna och så. Och vi har, bland annat har vi ett antal år cyklat på somrarna, även åt bil. Säg att vi har cyklat varannan sommar i 6 år nu. 3 rejäla resor. Och sen har vi varit ute och kört bil de övriga runt omkring i Europa och Norge, Sverige och så. Och då lägger vi hela tiden ut vår resa och skriver varje kväll långa berättelser om detta.
Och är det på din
Facebook-sida?
Facebook som heter Jana Nilsson då?
Ja, och det är jättemånga som följer det. Jag får ofta när vi kommer hem så är det som, det var så roligt. Och vi har nästan varit med på semestern. Det är jättekul där det. Så det har blivit en liten grej. Men även för övrigt så är vi ganska öppna och så. Man ser mycket det.
Då tackar vi. Då vet våra lyssnare också om de vill följa dig och se lite mer vad som händer här. Så hälsa Åsa så jättemycket.
Ska jag göra.
Och tack, Johanna.
Tack så jättemycket själva.
Tack.
Ja, vi tackar Johanna Nilsson. Och det var ju en lokal intervju som vi gjorde, kan vi säga.
Ja, vi behövde inte åka så speciellt långt. Det är lite tråkigt nu, vi brukar ju alltid åka till Stockholm så här års. Dels så brukar ju Allsvenskan starta och så brukar vi intervjua en massa människor, och det kommer vi ju inte göra nu, utan det kommer bli på telefon istället.
Ja, vi har ju till exempel en bokad intervju med en annan politiker, nämligen jämställdhetsministern Åsa Lindhagen.
Nästan allting hon skriver blir helt så här, åh, vad hon skriver bra. Så kan man rösta på någon så ska jag nog rösta på henne. Vad är hon för ett parti?
Hon är miljöpartist, sitter i regeringen.
Nu är jag miljöpartist.
Jaha, spännande.
Mm.
Så den intervjun till exempel hoppas vi ju att vi kan göra då på telefon istället för att åka till Stockholm i början av maj.
Jag gillar att träffa folk. Det är roligt och spännande och härligt. Mm. Det är inte samma sak på telefon.
Nej, men det kommer bli snart igen. Och med det så går vi in på föräldrabalken.
Kan vi inte klippa in folkets jubel där? För alla blir så glada.
Ja, vi hoppas i alla fall att det är intressant.
Om inte annat så får ni ju höra Martins fantastiska roliga historia i slutet.
Mm, den är värd att vänta på, kanske.
Troligen inte.
Vi ska börja på kapitel 7 som handlar om underhållsskyldighet. Och jag som är göteborgare och bonuspappa tänkte lite på underhållningsskyldighet, för det kan jag känna ibland.
Det var tur att du var övertydlig där så att jag verkligen förstod ditt urdåliga skämt. Haha.
Paragraf 1. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Då ska man även ta hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar.
Jaha, så om man har ett höginkomstbarn så... Jag tänker de här Hollywood-människorna som skiljer sig då. Behöver de betala underhåll till varandra?
Ja, till varandra, men det är något annat. Men detta handlar ju om till barnen då. Och om de har ett barn som redan tjänar massa pengar så behöver de inte själva då stå för barnets mat och bostad kanske.
Vad konstigt.
Ja, men så kan det vara. Även mindreåriga barn då. Och underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Men om barnet då går i grundskola eller gymnasiet eller jämförbar grundutbildning även efteråt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tiden då, men längst tills att barnet fyller 21 år. Och i kostnaderna för det här barnet då så ska föräldrarna ta del var och en efter sin förmåga. Och där kan det ju då bli lite annorlunda om man har skilt sig och en förälder tjänar mycket mer.
Mm.
Paragraf 2. En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte varaktigt bor med barnet, även om man har gemensam vårdnad.
Mm, så är det ju, att ifall någon bor stadigvarande hos den ena föräldern så är det den andra förälderns skyldighet att betala underhåll.
Mm, och det bestäms då det här bidraget antingen genom att man gör ett avtal eller genom att det blir en dom om man då är oense.
Mm. Och är man eniga om det så kan man ju sköta det själva, men annars så kan man ju be Försäkringskassan om hjälp att betala ut detta, tror jag.
Ja, just det.
Och då kräver ju Försäkringskassan in pengarna från den som är underhållsskyldig.
Mm. Paragraf 2a. En förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet.
Ja, och det betyder väl att om man har lämnat pengarna så har man gjort det man ska.
Ja, ungefär. Det är inte helt lätt tolkat alla paragrafer här. Paragraf 3. När underhållsbidrag bestäms enligt andra paragrafen får den bidragsskyldige förbehålla sig ett belopp för eget eller annans underhåll enligt andra till fjärde styckena.
Och det betyder ju att ifall man har andra barn och sig själv så ska man ju först och främst se till att alla har det de ska, som hus, mat, el, och sen om det finns några pengar över så kan man betala med dem.
Mm. Det står här då, eget underhåll innefattar alla vanliga levnadskostnader. Och det kan ju vara så att man som förälder då inte har några pengar över till det barnet som inte bor hemma hos en själv.
Nej, så kan det vara.
Och då får den andra föräldern ta hela beloppet helt enkelt.
Men även det kan man ju få hjälp med att reda ut. Det finns ju schablonsummor för vad man ska ha och inte ska ha. Ja, så att ifall man har en man som vill köpa jättedyra symboler så är inte det giltigt förfall.
Nej, då får man lämna pengar till barnen istället.
Mm.
Och om man bara köper billiga symboler så gäller det ändå att man ska ha pengar över till barnen.
Precis. Inga symboler gäller som symbolisk summa.
Just det. Fjärde paragrafen. har en förälder som ska betala underhållsbidrag haft barnet hos sig antingen en sammanhängande tid av 5 dygn eller sammanlagt 6 dygn på en månad, då får man dra av 1/40 av underhållsbidraget innan man betalar ut underhållsstödet då.
Det där är ju faktiskt en viktig paragraf. Du kan säga det igen. Minst 6 hela dygn eller?
Sammanlagt på en månad eller 5 dagar i rad. 5 dygn i rad. Och då räknar man ett helt dygn när det upphör. Så även om ett barn då kommer tillbaka vid lunchtid så räknas det som en dag. Men om ett barn bara är borta på dagen och inte sover över så räknas det inte alls till de här 6 sammanlagda dagarna.
Mm, så att om man träffar sin förälder bara kanske lördag, söndag, varannan helg så räknas det inte.
Jo, lördag till söndag, då räknas det som 2 dygn.
Men det blir ju inte 6 dygn sammanlagt på en månad.
Nej, just det. Och då får man inte göra det här avdraget. Och sen är det ju inte jättemycket pengar, 1/40 av vad det kan ligga kring 1500 kronor per månad.
Men man kan ha råd att köpa en korv.
Ja, just det. Och paragraf 5. Den som varaktigt bor med någon annans barn och med föräldern som har vårdnaden om barnet är också underhållsskyldighet mot barnet. Om man då antingen är gift med föräldern eller har eget barn med föräldern.
Så nu är du alltså underhållsskyldig i och med att du gifte dig med mig?
Ja, innan var jag inte det eftersom vi inte hade barn och inte var gifta. Även om jag betalade då också.
Vill du kräva tillbaka de pengarna nu eftersom du nu läste att du inte var det innan?
Nej, det räknade jag med att det var frivilligt då också. Och om det finns särskilda skäl så kvarstår underhållsskyldigheten även efter att barnet har flyttat hemifrån.
Mm. Det var ju de där särskilda skälen ifall de fortfarande pluggade och sådär.
Ja, men det kan nog finnas andra särskilda skäl också kanske. Det kan eventuellt vara om barnet behöver vård eller har en funktionsvariation eller något sånt här.
Eller om någon sån där på tonårsmanér bara säger jag orkar inte sommarjobba.
Nej.
Det har väl aldrig hänt någon någonsin.
Igår. Och den skyldigheten att betala underhåll bestäms på samma sätt som för en förälder. Men gäller inte den delen som barnet får från den föräldern som den inte bor med då. Och avsnittets sista paragraf är nummer 6. Om någon annan som ska betala underhållsbidrag försummar sin skyldighet så kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet.
Är det försumlige i det här fallet en bonusförälder?
Det skulle det väl kunna vara till exempel. Ja.
Mm. Jag har en fråga som handlar om detta. Och du sa tidigare att om barnet hade egna tillgångar eller inkomster så var man inte underhållsskyldig. Betyder det då att ifall ett barn sommarjobbar så behöver man inte ge den mat?
Jag får nästan scrolla tillbaka. Jag är ingen expert på det här och kanske borde man ha en jurist som förklarar. Men det står
Linda,
ju så här.
Linda, var är du någonstans?
Att när föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar. Och då tror jag ju att man får ha väldigt stora tillgångar för att föräldrarnas skyldighet ska liksom försvinna.
Sen ska man ju ha väldigt stora problem i sin familj om man drar sina barn till rätten.
Ja, det känns ju inte så roligt förstås. Och därmed var vi klara med föräldrabalken för den här gången.
Okej, jag ska bara samla mig en halv sekund för att kunna mentalt ta in din roliga historia. Vänta lite. Okej, jag är redo.
Jag tänkte att vi kan värma upp. Det ska vara temat sport. Så vi värmer upp med en snabb fråga. Vad kallas tjejer som hejar på Hammarby?
Idioter.
Bajamajor.
Det var lite kul. Jag gillar den. Jag tar med mig den.
Eftersom du inte gillar Bajen.
Nej, jag bara skojar. Alltså, jag ogillar inte Hammarbyare. De är helt okej. Jag tillåter att de finns.
Jämfört med?
IFK Göteborgare och djurgårdare. Jo, men de får också finnas. Oj, vad jobbigt att säga det.
Men Malmö FF?
Det här är ju bara plågsamt. Sluta nu.
Ja, men då får du höra om ett helt annat allsvenskt lag som du inte heller gillar och som du brukar kalla Ellos.
Nu framställer du mig som en så här fotbollshuligan som bara hatar alla andra. Nej. Jag hatar inte alla andra. Jag bara tycker att AIK är bättre.
Ja, just det. Men detta är en sann historia som hände i Borås på golfbanan där. Och det var på hål 8 tror jag. Det är en par 4 som är lite dogleg höger. Den svänger efter halva, lite så.
Det blir Maria Sognefors alldeles lyrisk när du pratar golf i våran podd.
Ja, kanske det, om hon lyssnar. Det var ju då Älvsborgs tidigare sjukgymnast, Johanna någonting heter hon, som slajsade på utslaget här. Hon skar bollen så att den liksom
måste man kunna golf för att uppskatta det här?
Nej, men jag säger ju att slajsar man så går den ut till höger om man spelar från vanligt, alltså från om man är högerhänt oftast då. Men och då hamnar hon bakom en lada som finns där. Och då kom hennes kille på då, som var med. Han tror jag har spelat i Norrby, det är ett annat Boråslag. Men han opererade korsbandet och fick sluta. Precis som någon annan har gjort som du känner, har opererat korsbandet.
Nu har alla somnat, Martin.
I alla fall, han kom på att man kunde öppna dörrarna på ladan och så slå bollen igenom, för då kunde man komma ganska nära green på andra slaget ändå. Annars hade hon ju fått bara hacka ut sig tillbaka.
Hacka och slice, det här låter som mat tycker
jag.
Nej,
men bara ett kort slag ut så, då hade hon ju tappat ett slag där. Men i alla fall, de öppnade dörrarna på ladan och han gick och ställde sig där borta och hon skulle försöka slå igenom hela ladan då. Och så tog det lite tid och så undrade han vad som hade hänt och så tittade han in och precis då slog hon, fick på en bra träff. Bollen träffade honom i pannan. Han bara föll ner och hamnade på sjukhus, hade fått hjärnblödning. Nej, men... och blev hamnade i koma och fick sådana hjärnskador så att de till slut var tvungna att stänga av respiratorn och så. Så att han avled av det golfslaget.
Men...
så det är väl, för att vara en rolig historia,
det
så är det väldigt tragiskt.
Det var ingen rolig historia?
Nej, men grejen är hon slutade spela golf, träffade en ny kille och de började spela golf kanske 4-5 år senare, så kommer hon till samma hål och har det här lite i bakhuvudet. Träffar bollen ungefär på samma sätt. Det är ju vanligt om man inte är jättebra att man just slicear. Det är mycket lättare att slicea än att få en draw då, som är bättre. Så hon hamnar bakom den där ladan. Och då säger killen, men du, vi kollar om dörrarna är öppna. För öppnar man båda dörrarna kanske man kan slå rakt igenom ladan. Och då tittar hon på honom och säger bara, ja men det vill jag inte testa. Det gick inte alls bra förra gången jag var i det läget och vi testade det. Ja, vad hände då? Jag gjorde ju en dubbelbogey på hålet. 2 överpar.
Alltså det var världens sämsta, jättetråkiga, jättelånga historia. Och så var den lite sorglig också.
Men du trodde på att det var sant i början?
Var det inte det?
Nej, men tror du att en människa som har slagit ihjäl en pojkvän säger att felet är att inte testa det är att hon fick dåligt på hålet?
Alltså det här var så dåligt på så många sätt och vis. Jag tycker att nej, klipp bort det här.
Nu är avsnittet klart. 150 avsnitt har vi gjort nu.
Alla som vill stämma Martin för den här historien, jag stöttar er fullhjärtat.
Ni får skriva till oss på Instagram och Facebook. Och där kan ni även skriva om ni har något förslag på ämne som vi ska diskutera i nästa avsnitt.
Mm. Gör det på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp eller skicka till oss via meddelandefunktionerna. Och vi försöker verkligen svara. Det kan ju vara så att det är påsk och annat som kommer emellan. Men jag tycker att jag har nog lyckats svara på de allra flesta. Det är några som ligger kvar. Så håll ut ni som väntar på meddelanden från oss som inte har kommit än.
Mm. Och vill ni mejla så kan ni göra det också. bonuspappan.plusmamman@gmail.com.
Mm. Och vill ni skicka fina presenter som choklad, dyra kläder, små bilar, golfklubbor, symboler, så kan ni göra det också. Vi finns i en brevlåda nära dig.
Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt.
Hej då!
Jag glömde ju berätta att vi är inne i min woman cave.
Ja, just det.
Som jag har skapat här. Jag är 44 år och har äntligen fått min egen träkoja.
Det är ju den flygande sängen över trappan som min pappa och bror byggde till Helle.
Nej, faktiskt till Lycke. För det var han som bodde i den först.
Ja, det stämmer det. Ja.
Sen har Yva bott i den en väldigt kort stund. Och sen var det ju Helle. Mm. Men nu när hon har flyttat hit på heltid så tyckte vi att hon förtjänade ett lite större och mer privat område som också brukar benämnas eget rum. Och tror det eller ej, men vi lyckades faktiskt förvandla våran fyrummare till ett ställe där fyra barn kan få sitt eget space och två vuxna ändå kan ha relativt gott utrymme. Du kan få förklara hur jag gjorde. Eftersom jag är så fantastisk så ska jag bara sitta här och mysa medan du berättar hur fantastisk jag är.
Jag tänkte ju säga att det är helt var din förtjänst. Eftersom jag var på jobbet och du flyttade in alla Helles leksaker i vårat sovrum då som blev Helles rum. Fast att våran dubbelsäng står kvar.
Ja, så att hon har ju vårt gamla rum som sitt rum nu. Och du har fått ett skrivbord och en bokhylla ute i det här som vi kallar för mellanrummet. Och så har jag ju fått min woman cave.
Mm, som är ovanför trappan.
Ja, så ser det ut hemma hos oss. Det är spännande varje dag. Den har ju både utvecklats och invecklats den här lägenheten. Allt eftersom familjen har vuxit och minskat och vuxit. Den har väl aldrig minskat kanske. Det är aldrig någon som har försvunnit från familjen.
Det skulle vara jättejobbigt om det egentligen var någon till som inte är här just nu.
Nej, det roligaste var när Lyckes flickvän plötsligt sa en dag, ni märkte inte att jag flyttade in va? Då hade hon flyttat hit lite kläder och så.
Ja, just det.
Ja, hon är jättevälkommen. Hon är så mysig.
Och jag tror inte att detta är sista upplägget som vi kommer att ha.
Nej, det kan ju faktiskt bli så i sommar att Kevin och hans mamma flyttar hit också.
Mm, då får vi ordna fler sängplatser. Men jag tänkte också, om man tittar lite in i framtiden så kommer vi ju någon gång ha ett vardagsrum antagligen och någon gång ha ett eget sovrum.
Jag hörde inte ett ord vad du sa där. Jag började just fundera på hur det skulle bli ifall vi då blev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personer. Och du skulle ha liksom två fruar då ifall Lisa också bor här och så hade vi allihopa.
Lite mormonskt.
Ja, sådär. Väldigt mormonskt. Eller lite som Brad Pitt och Angelina. De har väl 6 barn.
Fast att de har skilt sig.
Ja, och det skulle ju vara då jag och Lisa som hade 6 barn. Plus Saga då som är vuxen.
Och så räknade du in Tess också, eller?
Ja, och dig. Ja,
jag tror nog att vi i så fall måste förhandla lite med döttrarna.
Nej, men de sa att de skulle bo i samma rum då.
Jaha.
Ja, det funkar.
Ja, det blir nog bra.
Det blir spännande och ni som fortsätter att lyssna på våran podd, ni kommer få höra hur det går.
Absolut, först av alla.